Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Deep Learning with TensorFlow and Keras, tredje upplagan, är en praktiskt inriktad fackbok om hur man utvecklar neurala nätverk med TensorFlow 2 och Keras. Boken är skriven av Amita Kapoor, Antonio Gulli och Sujit Pal och riktar sig till läsare som vill gå från grundläggande maskininlärning till fungerande djupinlärningslösningar. Den behandlar både övervakad och oövervakad inlärning samt djup förstärkningsinlärning med kodexempel i Python som centrala undervisningsformen. Tyngdpunkten ligger inte enbart på hur modeller tränas utan också på varför olika arkitekturer passar olika typer av data och hur resultaten kan användas i praktiska miljöer. Här finns regression, bildanalys med konvolutionella nätverk, sekvensmodeller, transformer-arkitekturer, generativa modeller och grafnätverk. Boken placerar dessutom modellutvecklingen i ett större arbetsflöde, från experiment och utvärdering till distribution i molnet, på mobila enheter och i produktionssystem. Syftet är alltså att ge en bred, tekniskt tillämpbar introduktion till TensorFlows ekosystem, snarare än en rent matematisk behandling av djupinlärning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, TensorFlow 2 och Keras som en sammanhängande utvecklingsmiljö. Bokens grundidé är att TensorFlow 2 och Keras tillsammans gör det möjligt att bygga djupinlärningsmodeller på flera abstraktionsnivåer. TensorFlow står för beräkningar, träning i större skala och distribution, medan Keras erbjuder ett mer lättläst gränssnitt för lager, modeller och träningsloopar. Den kombinationen är viktig eftersom djupinlärning annars lätt blir ett arbete där tekniska detaljer om tensorer, beräkningsgrafer och hårdvara skymmer själva modellproblemet. TensorFlow 2 har eager execution som standard, vilket innebär att operationer kan köras och undersökas direkt på ett sätt som ligger närmare vanlig Python-kod. Det gör felsökning och iterativa experiment mer hanterliga. Boken visar samtidigt att enkelhet inte behöver betyda begränsning. Keras sekventiella API passar raka modeller där lagren följer efter varandra. Det funktionella API:et behövs däremot när en modell har flera indata, flera utdata, återanvända lager eller mer komplexa kopplingar. Detta är en praktisk skillnad, inte bara en fråga om kodstil. Modellens struktur bör spegla datastrukturen och uppgiftens krav. Genom att behandla både hög nivå och anpassningsbara komponenter ger boken läsaren en väg från snabba prototyper till modeller som kan modifieras, analyseras och köras i större system. För det andra, övervakad inlärning från regression till bildklassificering. En väsentlig del av boken handlar om övervakad inlärning. Där modellen tränas på exempel med kända målvärden. Den tar upp regression för kontinuerliga värden och klassificering för kategorier. De två problemtyperna kan använda liknande neurala nätverk men kräver olika utgångslager, förlustfunktioner och utvärderingsmått. Det är därför otillräckligt att bara välja en modellarkitektur. Man måste också formulera uppgiften korrekt och kontrollera att träningsmålet verkligen motsvarar det resultat som behövs vid användning. Konvolutionella neurala nätverk CNN får en tydlig plats i bildrelaterade uppgifter. Deras styrka är att de behandlar lokala mönster som kanter, texturer och former och sedan bygger mer sammansatta representationer i djupare lager. Jämfört med ett helt kopplat nätverk använder CNN samma filter över olika delar av bilden. Det minskar antalet parametrar och utnyttjar att ett visuellt mönster kan vara betydelsefullt oavsett var i bilden det förekommer. Boken kopplar sådana modeller till praktisk träning där datakvalitet, uppdelning mellan träning och test samt risken för överanpassning påverkar resultatet. Den behandlar även transfer learning där en tidigare tränad modell anpassas till en ny uppgift. Det är särskilt relevant när egna märkta data är begränsade, vilket ofta är den verkliga begränsningen i tillämpade projekt. För det tredje, sekvenser, språk och transformers för data med ordning. För data där ordningen bär information räcker det sällan att behandla varje observation som oberoende. Text, tal, tidsserier och många händelseförlopp innehåller samband mellan tidigare och senare delar. Boken behandlar rekurrenta neurala nätverk, RNN, som utvecklades för att föra ett internt tillstånd genom en sekvens. Därmed kan modellen använda tidigare ord eller tidpunkter när den tolkar nästa del. Principen är användbar, men träningen kan bli svår när sekvenser är långa eftersom viktiga signaler kan försvagas eller bli instabila under backpropagering genom många steg. Boken tar därför också upp modernare arkitekturer, särskilt transformers. Istället för att enbart föra information stegvis använder transformers attentionmekanismer relationer mellan olika positioner i en sekvens. En modell kan alltså väga samman ord eller andra element som ligger långt ifrån varandra. Detta är en viktig förklaring till varför transformers har blivit centrala inom naturlig språkbehandling. Samtidigt löser arkitekturen inte alla praktiska frågor av sig själv. Indata måste omvandlas till lämpliga numeriska representationer, sekvenser behöver hanteras med rimlig längd och modellens beräkningskostnad måste vägas mot nyttan. Bokens värde ligger här i att den placerar RNN och transformers i samma verktygslåda. Läsaren får underlag för att välja arkitektur utifrån datans beroenden, inte enbart utifrån vad som för tillfället är mest omtalat. För det fjärde, generativa modeller och oövervakad inlärning bortom etiketter. Boken breddar perspektivet från modeller som förutsäger givna etiketter till metoder som hittar struktur i data eller skapar nya exempel. Oövervakad inlärning är relevant när det saknas tillförlitliga målvärden, men det betyder inte att analysen saknar riktning. Målet kan vara att komprimera data, identifiera återkommande mönster eller skapa en användbar intern representation för senare uppgifter. Autoencoders illustrerar detta väl. En kodare pressar ned indata till en mer koncentrerad representation och en avkodare försöker rekonstruera originalet. Om flaskhalsen är meningsfull måste modellen fånga egenskaper som faktiskt återkommer i materialet istället för att bara memorera varje exempel. Variational autoencoders, VAE, bygger vidare på idén genom att modellera ett sammanhängande latentrum som kan användas för generering. Generative Adversarial Networks, GAN, använder en annan mekanism. En generator försöker skapa trovärdiga exempel, medan en diskriminator försöker skilja syntetiska exempel från verkliga. Konkurrensen kan ge realistiska resultat, men träningen är känd för att vara känslig och kräver omsorgsfull utvärdering. Boken presenterar därför generativa metoder som tekniker med både möjligheter och praktiska svårigheter. De är inte bara visuella demonstrationsprojekt. De kan användas för att lära representationer och undersöka datadistributioner, men kvaliteten måste bedömas kritiskt. En plausibel genererad bild eller text är inte automatiskt ett bevis på att modellen förstått det bakomliggande problemet. Slutligen, förstärkningsinlärning, grafnätverk och vägen till produktion. Två områden visar särskilt tydligt bokens ambition att täcka mer än traditionell klassificering. Förstärkningsinlärning handlar om en agent som väljer handlingar i en miljö och får återkoppling i form av belöningar. Till skillnad från övervakad inlärning finns det ofta inget facit för varje enskilt beslut. Agenten måste väga kortsiktiga belöningar mot konsekvenser längre fram och samtidigt utforska alternativ. Djupa neurala nätverk kan fungera som funktionsapproximationer i sådana system, men träningsprocessen blir känslig för hur miljö, belöning och utvärdering utformas. Boken placerar därför området bland metoder som kräver tydlig problemformulering, inte som en universell ersättare för vanliga prediktionsmodeller. Grafneurala nätverk, GNN, behandlas för situationer där relationer mellan objekt är centrala. I en graf representeras objekt som noder och relationer som länkar. Genom att låta information skickas mellan närliggande noder kan modellen använda både egenskaper hos enskilda objekt och deras sammanhang. Det skiljer sig från bild- och sekvensmodeller där strukturen normalt är ett rutnät eller en ordnad följd. Slutligen betonar boken distribution. En vältränad modell har begränsat värde om den inte kan köra stabilt där den behövs. Därför omfattas moln, mobila miljöer, TensorFlow Lite, produktionsfrågor och AutoML. Detta knyter ihop modellval med prestanda, resursbegränsningar och faktisk användning. Sammanfattningsvis, Deep Learning with TensorFlow and Keras passar bäst för utvecklare. Dataanalytiker, studenter och maskininlärningspraktiker som redan är bekväma med Python och vill arbeta konkret med TensorFlow 2. Den kan även användas av läsare med begränsad erfarenhet av djupinlärning, men de får mest ut av den om de först förstår grundläggande begrepp som träningsdata. Förlustfunktioner och utvärdering. Bredden gör boken mindre lämpad som en strikt matematisk introduktion, men stark som vägledning för den som behöver kunna bygga modeller och förstå vilka tekniska val som följer med olika problem. Den praktiska nyttan ligger i kombinationen av kod, modellarkitekturer och distributionsperspektiv. Läsaren möter inte bara enkla nätverk utan även CNN, RNN, transformers, GAN, autoencoders, förstärkningsinlärning och grafnätverk. Det ger en överblick över hur olika datatyper och mål leder till olika angreppssätt. Samtidigt flyttas fokus från enbart träning till frågor om återanvändning av förtränade modeller, resurskrav och driftsättning på exempelvis mobila enheter eller i molnet. Jämfört med många böcker som antingen koncentrerar sig på teorin bakom neurala nätverk eller på en smal uppsättning Keras recept. utmärker den sig genom att knyta samman hela TensorFlow-miljön med ett brett urval av moderna modellfamiljer. Den försöker inte göra varje område uttömmande, men ger en sammanhängande karta över fältet och en praktisk grund för fortsatt specialisering. Det är just balansen mellan tillämpning, arkitekturval och distribution som gör den särskilt användbar i en teknisk arbetsvardag. Om du vill stödja Amita Kapoor, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!